nu har jag en gäst med mig, Kristina Karlsson. Hej på dig och välkommen.
Ja, hejsan. Tack så mycket.
Kristina, du är här av ett mycket viktigt skäl. Ska vi börja med det du jobbar med som bäst? Du är erfarenhetsexpert.
Ja, det stämmer.
Så får du berätta. Vilka erfarenheter är det som du är expert på, om man visar till det dit?
Ja, mina erfarenheter är att jag har cirka 30 års missbrukserfarenheter inom många områden. I första hand är det alkoholen, men jag har också haft svåra narkotikaproblem och tablettmissbruk.
Mm. Men nu är du fri från de problemen.
Ja, jag är jättestolt. Jag har varit fri från alkoholen i cirka 5 år har jag varit nykter, och från drogerna 9 år.
Mm. Och du fick god hjälp via den här föreningen Kran, som du arbetar för nu också.
Ja, för 10 år sedan så jag bodde faktiskt i Nykarleby och jobbade på ett ställe som heter Hyddan där. Jag var som på sån här frivillig grund, och det är också för missbrukare. Så sökte jag in till Kran RF i Helsingfors. De skulle ordna en erfarenhetsexpertsutbildning, och jag kom in, så jag reste faktiskt varje vecka till Helsingfors med tåg och gjorde klar min utbildning, och så blev jag i princip handplockad av en av dem som drog den här utbildningen och önska och fråga om jag är beredd att komma som till Helsingfors och börja jobba på Kran som då bland annat erfarenhetsexpert.
Mm.
Och sagt och gjort, jag tackar ja, så jag packade 2 väskor, och jag hade varit typ på flygplatsen i Helsingfors. Ja. Det är liksom det jag hade av erfarenheter med Helsingfors.
Just det.
Så jag flyttade dit och började på Kran, och så fick jag lägenhet. Så jag kom in då i Andreas kyrkans kollektiv och började bo där. Och så hjälpte jag till i kyrkan också då som frivillig. Men att jag hade ett bra jobb där på Kran. Då jobbade jag som erfarenhetsexpert och hade liksom startat upp också första svenskspråkiga NA i Helsingfors bland annat. Hade stödtelefonsverksamhet. Och så var jag med och skola upp nya erfarenhetsexperter. Så att det var väldigt intressant. Många olika saker. Och så var jag också ute och föreläste på skolor. Vi hade ett projekt som heter Triadprojekt. Så det var jag, en skolhälsovårdare och en polis.
Jaha.
Så det var väldigt intressant det också. För att med min bakgrund så brukar hjärtat ticka lite extra när jag ser en polisbil.
Just det.
Så det var väldigt spännande. Jag kommer ihåg första gången. Och jag var nog mer nervös för hela den situationen. Liksom att berätta om mitt liv. Men att det var ju någonting som sen blev lättare, självklart. Men att hur livet kan vara ändå. Liksom.
Mm.
Hur det kan vända på det viset. Och mina erfarenheter var någonting som de var intresserade av.
Mm.
Så att ja, så det har jag varit. Jo.
Erfarenheter, ja. Vill du berätta lite om dig själv?
Ja, som sagt, jag är uppvuxen, född i södra Sverige. Och väldigt tidigt så kom jag in i missbruket med alkohol.
Mm.
Och runt 12 år så hade jag nog tagit ganska många ordentliga fyllor redan. Och grejen var ju det att skolan blev lidande. Och
ja,
det blev svårt att bo där hemma. Så jag blev fosterhemsplacerad vid 12 års åldern. Mm. Första fosterhemmet då där i södra Sverige. Och det upplevde jag ju väldigt jobbigt. Så jag var ju sån där revolterande tonåring. Så att jag ville ju liksom inte lyssna på vad vuxna sa eller så där. Utan jag gick ju min egen väg.
Mm.
Så det tog inte länge, så tyckte de att nej, de kan inte ha mig kvar. Och så åkte jag hem en sväng och vände, men det gick absolut inte. Så blev det nästa fosterhem.
Mm.
Och det var lite samma sak där. Jag fick byta skola och jag blev, du vet, dåligt umgänge eller dåligt. Och jag började också vara ute och dricka mer och började umgås med äldre som hade både körkort och bil. Så jag rymde därifrån, du vet. Så jag var mer borta än vad jag var där hemma då i familjen.
Ja.
Så det slutade med att de tyckte att de kan inte heller behålla mig. Liksom. Jag var ett typ hopplöst fall. Så kom jag hem en kort tid, men det funkar ju inte igen.
Mm.
Så blev det så här att det är väldigt tragiskt med alltihopa egentligen, för att då sa de då från socialen att vi ska ordna ett hem till dig, ett skolhem kallar de det.
Aha.
Och det var bara flickor där, för de tyckte väl också att jag var väldigt så där vild på olika sätt, så de tänkte väl att det passar bäst att det är bara som tjejer, att inga killar helt enkelt.
Ja.
Och de sa då att det blir bra, jag får gå i skolan där, och det låg då i Vänersborg några mil därifrån där jag bodde då.
Mm.
Och vi åkte som dit, och jag kom då dit, det hette som Viken det här huset, det var som tre olika hus då, så var det öppen avdelning och så var det som en låst avdelning där då.
Mm.
Men jag sa ju direkt att inte vill jag bo här, det här känns inte bra. Men det tog ju inte länge, så hade jag som jag kallar plitar, alltså personal då, i varsin arm, och så bar de mig mer eller mindre med tvång upp till låst avdelningen och låste in mig där. Och så hade jag LVU på mig liksom, och det är ju lag av vård av unga, så då var jag tvång som enda tagen. Bara så där liksom snabbt gick det. Så jag kände mig ganska bedragen om man tänker på det visa.
Mm.
Men så då satt jag bak pansarglas från 14 års ålder, och jag var 4 år där. Och då var det ju det att, då var det låst avdelning, då var det som i fängelse helt enkelt. Att en halvtimmas promenad med två personal ut liksom, och tider då när vi hade liksom, när det var läggdags, och då skulle det vara tystnad och dörrarna stängda liksom. Mm. Och skolundervisning på tvång, isolering, om du inte gjorde som man sa, då åkte vi snabbt i isolerings liksom, cellen och så vidare. Så det var tufft. Jag brukar säga att där lärde jag mig vad livets riktiga skola är.
Ja, ja. Och det låter som väldigt, väldigt mycket piska, inte alls någon morot där liksom. Man visar upp att ett hurdant liv du kunde.
Ja, absolut. Ja. Det var mer regler och konsekvenser och straff rent ut sagt, kallar jag det. Och det var ju det att jag då, som trotsig 14-åring som tyckte att jag vet och kan bäst, så var det tjejer där, det var upp till 21 år, så det var ju tjejer som var 18, 19 år från stora Stockholm, från Göteborg, från Malmö, som också var, de var ju, ja, jag hade ju provat på lite öl och drickande och rökte lite cigaretter,
ja.
Men de kom ju som narkomaner, en del var ju heroinister, sprutnarkomaner,
ja.
Så jag menar att jag blev ju liksom lärd verkligen att börja umgås med dem. Så då blev det ju det att sen när jag kom ner på öppna avdelningen så rymde jag ut med dem. Så jag provade ju på vad det livet var.
Ja, just
det. Så grejen var det att när jag slutade min resa när det gäller Brättegården, så var jag en sprutnarkoman i Stockholm. Så
helt jag menar, motsatt vad det liksom
eller
hade
hur?
Tänkt sig.
Ja, absolut. För det här har vi ju ett konkret bevis. När du blandar för det första riktigt unga och äldre och i olika liksom, som vi säger, kategorier, alltså missbruk som missbruk, absolut, det håller jag med om, men det finns ju ändå vissa nivåer på liksom hur ett missbruk kan se ut, och
ja.
Så sen också man tänker med det här runt missbruket, med också det här allting med kriminalitet och våld och allting som kommer med, om vi säger, så jag menar, en ung tjej som inte kan bo hemma, har skolproblem och du vet kommit lite snett, till att ta in tjejer som är många, många år äldre och sen har gått ner ganska djupt redan ett missbruk.
Ja.
Att det är ju väldigt extremt om man tänker, ja.
Du berättade, Kristina, här att du var du 12 års ålder när du först började vara full och så vidare.
Ja.
Att du fick väl det hemifrån, det här beteendet?
Ja, delvis. För vi har ju haft, det fanns ju missbruk i hemmet. Att min pappa hade väldigt svåra alkoholproblem. Mm. Och så har jag en 4 år äldre bror som också hade provat på det i tidig ålder. Så att jag hade ju liksom på det viset konkreta förebilder på det viset.
Mm.
Och så hade vi väl ändå 6 barn och det var väldigt ekonomiskt svårt. Och mamma mådde inte heller så bra, så det var svårt att hålla i alltihopa.
Mm.
Så då blev det att man sökte sig tryggheten där man tyckte att liksom, där kan jag må bättre eller där kan jag hitta någonting. Och så var jag väldigt mobbad i skolan, väldigt utsatt för att vi hade liksom väldigt jobbigt och fattigt där hemma, du vet. Och det var som dåligt, så man var ju som allmänt så här, bodde på en liten plats, ett litet, du vet, en liten ort, som gjorde också att man var lite som out of i alla situationer. Och skilsmässor barn på den tiden, vet du, det var ju också väldigt så här att du har ingen pappa och det är inte din riktiga pappa liksom, du vet så här, och din mamma mår inte bra och så vidare och vidare. Så det ena ledde till det andra, så det blev ju också för mig en sån där slags revolt liksom, att jag ska nog visa er liksom, och så blev jag som arga utåt reagerande istället, samtidigt som jag ville vara tuff och börja liksom dricka, för då upplevde jag ju det att det var också.
Ja. Kristina Karlsson, det här är tunga saker. Vi ska lätta upp stämningen med lite musik. Sen ska vi prata vidare om det här att du nu är, tack och lov, fri från ditt missbruk och delar med dig av din berättelse, och du finns här i Vasen. Men Erik Sjöholm och Emil Nordström lyssnar vi till här. Erik Sjöholm, Emil Nordström, fri som en fågel, och ja, fri som en fågel är du då, Kristina Karlsson, från ditt mångåriga missbruk.
Ja, det stämmer bra.
Du berättade att du kom i kontakt med den här kranföreningen Helsingfors, men nu finns du föreningen i Vasa och du är då erfarenhetsexperten här.
Ja, jag finns här på Vasa Esplanaden och vi har mottagning öppet på måndagar från klockan 11 till 15, onsdagar från 14 till 18 och fredagar från 10 till 14. Och det behövs inga remisser och det kostar ingenting. Så att det är en lågtröskelmottagning som betyder att man får komma då, diskutera, komma in på en kaffe, en tekopp. Och jag lyssnar och jag finns för att stödja och hjälpa.
Ni har en webbsajt, kran.fi, kort och gott. Så där hittar man kontaktuppgifter och tider och så vidare.
Ja, det finns där, absolut.
Men du har ju då massor av erfarenheter, du berättar gärna, Kristina. Men hur går det till då om en enskild person kommer dit? Har du dem att först berätta sin story och sen berättar du din och så vidare?
Ja, alltså det beror ju på situationen att jag menar, hur människan liksom kommer, vad har den för behov? Kanske den bara har behov att få berätta och jag lyssnar. Eller att
det kanske inte har någon annan som lyssnar i sitt liv.
Ja, precis. Att bara komma för att få berätta liksom och känna det, att det finns någon som lyssnar där. Och sen självklart om den önskar och vill att jag delar av mina erfarenheter, så är det självklart att jag gör det. Men att jag brukar alltid känna in och låta människan då själv liksom öppna sig och komma med det då, att liksom märker jag det att den har liksom intresse att få ta del av min story och mitt liv. Men att eftersom jag ändå är utbildad erfarenhetsexpert, så betyder ju det att jag har erfarenheter av liksom många olika områden, om vi säger. Men jag är ändå väldigt sådär, jag tycker själv, för att jag tänker med mina egna erfarenheter, så var det många gånger att man bara önskar att man skulle ha någon där som bara lyssna, orka finnas, orka liksom vara i stunden liksom, och låta mig då få liksom lite tröst och stöd.
Då du tänker tillbaka på ditt eget liv, vad önskar du att hade funnits där för den 11-12-åriga Kristina?
Oj, jag önskar att jag skulle funnits mera trygga vuxna som skulle funnits där och fångat upp mig och förklarat för mig att det finns andra vägar, det finns andra möjligheter, och framförallt också gett mig lite vägledning på att liksom komma på rätt spår, om vi säger. Och så sen det här med tryggheten, att liksom och visa att liksom, ja, att det finns vuxna trygga famnar liksom. Det är ju just det här som jag alltid också har saknat, att kunna liksom få känna och framförallt kunna få vara ärlig och vara den jag är utan att jag blir heller dömd på ett eller annat sätt, eller behöva vara rädd för att leder det här till konsekvens, eller blir jag nu liksom borttagen, eller blir jag placerad och så vidare. Det är ju allt sånt här som också jag bär med mig i bagaget på grund av det jag ändå har själv varit med om. Och det är ju därför det här, vår liksom mottagning är en lågtröskelmottagning, att man ska kunna känna sig trygg när man kommer, och vi har liksom tystnadsplikt och man får liksom vara sig själv, att det är liksom öppna möjligheter på det viset, att man behöver som inte vara rädd att kan jag säga det här, eller kan jag vara på det här viset, eller går det här vidare någon annanstans och så vidare, utan att det ska vara en sån här 100% ärlighet och trygghet liksom.
Om jag kallar dig en förebild, tar du till dig de orden? Kan du se dig som en förebild?
Jo,
för dina barn till exempel?
Jo,
du har brutit ett mönster.
Jo, tack. Idag gör jag det. Och jag får riktigt så här att det bara går rysningar. Det är riktigt så tårarna kommer. För idag kan jag verkligen stå för det. Att jag är en ordentlig förebild för mina barn. Och vet du också det här som jag nämnde, att morsdag hade vi igår.
Mm.
Och jag har drömt om det, att jag som en morsdag ska kunna få höra någonting från mina fem barn. Och igår 3 av dem var hemma hos mig. En fick jag via Volt gåva, liksom överraskning. Och den femte, hon gratulerade mig och skrev att vi firar morsdag när vi åker och hälsar på henne. Så för mig var det en helt fantastisk morsdag som jag tidigare har bara kunnat drömma om. Och det här har vi också ett bevis när det kommer, att mamma, grattis på morsdag, jag älskar dig och hjärtan. Då vet jag att hej, idag har vi nått någonstans som vi verkligen kan vara nöjda och stolta över. Ja.
Hej, du nämnde att ni har en grupp, en kvinnogrupp på onsdagar.
Ja. Det
lättare
stämmer.
Att kanske prata, tryggare att vara i grupp.
Ja, jo, att det är ju som via då Vasa Svenska Församling, jag och en diakonissa Maria, vi har en kvinnogrupp, och vi har nog upplevt det att kvinnorna tycker om att komma, och du vet, när man är flera stycken så kan det också kännas delvis tryggare, men också det här att dela erfarenheter, att man är inte ensam, utan att man kan få stöd och känna det liksom, att det finns andra också i dylik situation, och att vi ändå kan hjälpa och stödja varandra.
Mm. Så sa du också att småningom ska ni börja få ut i skolor och berätta för barn.
Ja, det stämmer.
Sådana
bra.
Sådana som är i den åldern som du var.
Ja.
Problemen börjar.
Ja, som jag själv var när problemen börjar. Och det ser jag också jättemycket fram emot. För jag brukar säga att det är svårt att lära en gammal hund att sitta. Jag menar inte att jag är tacksam för alla människor och alla människomöten. Åldern är bara siffror. Men när du är ung så har du ännu liksom, du vet, formbar och du har andra ögon, du ser livet på ett annat sätt. Och det är det jag tänker, att skulle jag kunna få vara med och på något vis kunna liksom ge ungdomarna en möjlighet att hej, gå inte den väg jag har gått, utan kan jag på något vis väcka en sån här liksom, ett minne i dem, att någon gång ute i livet, var de än är, och de kanske kommer på en sån där stig som inte är så bra, så kanske de skulle kunna tänka att hej, vad var det hon sa, den där tatuerade kvinnan där en gång i tiden. Liksom, just det här tänker jag att jag som skulle få beröra dem på ett djupare plan helt enkelt.
Ja. En sista tanke härifrån mig, just det här att gå in den vägen om du står vid ett vägskäl. Du riktade väl dig knappast bara till de som står vid själva vägskälet och kanske tar den där dåliga vägen, utan också till omgivningen.
Absolut.
Att ge, att se människorna och säga att hör du, det där är en snårig och farlig väg. Is inte gå in på den. Kom med oss istället.
Absolut. Alla åldrar och olika människor i olika livssituationer. Och självklart också till anhöriga, till föräldrar, till syskon. Absolut. Alla.
Mm. Du sa att du och dina syskon blev mobbade.
Ja.
Exkluderade. Man ska inkludera istället.
Ja, precis. Istället för att liksom använda våld och hat, så ska man använda istället kärlek och låta människorna komma med. Och det är ju som jag också brukar säga, att vi väljer inte vilka förhållanden vi föds. Vi väljer inte våra föräldrar. Mm. Vi väljer inte våra hemförhållanden. Och just som jag brukar ha som exempel, att 4 barn sitter i sandlådan. En vill bli brandman, en vill bli polis, en vill bli sköterska och en vill bli missbrukare, narkoman och alkoholist.
Ja.
Jag menar, det är ju ingenting som du vill. Det är ingenting som du har som ett mål när du växer upp. Liksom. Alla har vi ju drömmar, alla har vi ju liksom tankar att kunna få ha ett bra liv och få leva i ett tryggt, fint, bra relationer och så vidare.
Mm.
Så att jag menar, där startar det ju också väldigt mycket i livet. Liksom.
Ja. Då vi kommunicerade här före den här dagen i fredags, så skrev du till mig att jag har nu mitt drömjobb, på tal om drömmar.
Ja.
Du nådde fram.
Ja, jag nådde fram, och så kände jag att cirkeln är sluten, för det är just det här som jag har drömt om och drömmer om att kunna få dela med mig det jag själv har erfarenheter av. Och jag brukar säga att det här känner jag att jag är lite som ett proffs i det här, för jag vet vad det är liksom att vara alldeles, alldeles tomhänt och vara liksom alldeles ner i djupaste träsket. Och sen därifrån, vilken resa det är att resa sig upp. Och jag har rest men jag har fallit. Men den här gången så kommer jag absolut inte att falla tillbaka. Och det är det som jag är så tacksam att jag har fått lön för det jag har liksom kämpat för, helt enkelt.
Tack ska du ha, Kristina Karlsson.
Tack så jättemycket själv.
Och kran.fi, det är adressen där man hittar kontaktuppgifter och sånt.